Du lyssnar på Tolkning pågår, som idag delar med sig av ett 3 år gammalt samtal om en nära 2000 år gammal text. Och de som samtalar är jag, Klara Nystrand och Anders Ekhem. Och på slutet av samtalet delar Anders med sig av några riktigt goda tankar kring predikan som har inspirerat mig mycket. Men först kommer bibeltexten och sedan samtalet. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Någon spontan tanke kring den här texten?
Alltså, en tanke jag får, det är ju att det här är ju en av de här lite mer välkända texterna. I varje fall om man är någorlunda har varit med och läst Bibeln och så. Alltså, och risken med de texterna, det är att vi tror vi vet vad de handlar om. Och jag vet inte om det finns någon rubrik på den, men att det handlar om att fokus ligger på, eller att vi hittar fokus genom den här som vänder tillbaka. Och det är ju ett perspektiv, men det är ju bara ett perspektiv att gå in i texten. Alltså vad händer med de 10 andra, varför vänder han, alltså ha fokus på det som är väldigt synligt i texten i den här, va? Det är texten om de 10 spetälska ska jag vända tillbaka. Men det här är också texten om när Jesus gick till Jerusalem. Det här är texten om där Jesus gick i gränslandet. Alltså, vad händer då? Är det där fokus ligger? Vad händer när vi befinner oss i ett gränsland? Vad möter vi där? Finns det någonting spännande i att om Jerusalem ändå står för som en bild för centrum. För liksom, ja, centrum. Och så befinner sig Jesus i gränslandet på väg till centrum. Vad möter vi där? Är det där fokus ligger? Också.
Gör du då vidare kopplingar till andra gränsland liksom, eller?
Ja, alltså vad är det då Jesus möter de här? Han är i gränslandet mellan Samarien och Galileen. Alltså Samarien, de som inte riktigt räknas med. Där möter han de som absolut inte räknas med. De spetälska. Och så säger han: ni ska gå till centrum. Ni är värda att bli sedda med lika stort anseende. Som vilken annan människa som helst. Gå till prästerna och visa upp er. Jag tror inte han säger: gå dit så blir ni rena.
Nej.
Utan han säger bara: gå till prästerna och visa upp er. Det är bara det han säger. Alltså gå och bli synliga. Om gränslandet är skuggornas land. Där vi inte riktigt får vara synliga. Där vi inte får finnas till. Och vem lever i osynligheten? När är jag i osynligheten? Vem är det här, en kommuttext? Ja. Kom ut, gör dig synlig, människa. Förstår du, va? Och då blir det jättespännande plötsligt. Och vad är det då som händer när den här tionde vänder tillbaka? Din tro har hjälpt, säger han så, Jesus, din tro har hjälpt dig.
Ja.
Men de andra tio blev väl också rena, blev de inte det?
Jo.
De fick också bli synliga. Vad betyder det då? De hade ju också blivit renade, blivit synliga. Mm. På vilket sätt har hans tro hjälpt honom i relation till de andra nio?
Och det fastnade jag också för. Och då tänkte jag liksom att det fanns någon koppling till det här liksom med att få säga sitt tack. Liksom, och att han har inte bara blivit sedd, men han har också fått syn på någonting. Mm. Han har liksom, i detta har han fått syn på Jesus. Liksom, eller han har fått syn på varifrån hjälpen kommer. Eller varifrån kraften kommer. Eller så. Så att det är det som gör att hans tro har hjälpt honom till att få upp ögonen eller någonting. Att han har inte bara blivit hel som de andra, utan han har också liksom fått någonting mer. Han har lärt sig någonting om Gud i detta som de andra kanske inte gjorde. Och då kan man ju också fundera liksom, var det för att det var nytt för honom för att han var samarier, medan de andra var israeliter och kanske förväntade sig mer.
Men det vet vi inte, va?
Nej,
men det kan man ju fundera kring.
Ja. Eller om det liksom är, ja, jag vet, men jag, just det här med förväntan kan, och tack, tänker jag också att det finns någon slags koppling där liksom, att när man förväntar sig mindre så tackar man mer.
Och då går min association vidare som är lite spännande. Är den här tionde en representant för kyrkan? Alltså den som bär evangeliet vidare. Det är inte meningen att alla tio ska bära. Evangeliet berör alla. Evangeliet att få rätten att få bli fri, rätten att få bli synlig, rätten att få vara den jag är, för det är det. Rätten att få vara i centrum, rätten att få bli synlig av prästen, om de representerar någon form av blick som säger du är acceptabel. Den har varje människa. Det är evangeliet. Det rör varje människa. Men det är inte så att alla som erfar detta eller får detta erbjudande som är till varje människa betyder att varje människa ska bli bekännande kristen. Att varje människa ska, det betyder att jag därför ska liksom alla, utan kyrkans roll är att vara den tionde rösten som säger vi vet vad vi ska vända vår lovsång.
Ja.
Vi vet vart vi ska vända vår tack. Och mer som en att kyrkan liksom inte, vi behöver inte vara så oroliga för minskade medlemstal och färre människor och allt det här, utan vår roll finns kvar, för Gud är ju större än kyrkan. Evangeliet är större än kyrkan. Vi ska fortsätta vara en värld där människor får rätten att komma ut.
Ja.
Att få bli accepterade. Men kyrkans roll är att både ropa kyriet med de här människorna. Tillsammans med, och det gör vi ju väldigt mycket som kyrka, att vi ropar kyrie, herre förbarmare för en hel värld. Och människor söker sig till kyrkan när man ropar kyrie. Men i lovsången så är kyrkans roll fortfarande att stå kvar och sjunga lovsången för hela världen. Det var den associationen som gick vidare.
Ja, det är jättespännande. Jag var också inne lite på de här tankarna med kyrie och gloria och hur nära det ligger. Jag tänker liksom tacksägelsedagen. Jag vet inte, ibland kan jag få tankar om det här tvånget att man ska vara tacksam. Liksom. Att fast man kanske inte är det. Alltså att tacksamhet är väldigt svårt att lägga på någon annan. Alltså det kan inte komma utifrån egentligen. Det måste få komma inifrån. Och då känner jag att den här texten liksom, och den här dagen, tacksägelsedagen, att det liksom ska få påminna liksom både om att det fina i att få säga sitt tack. Liksom, att man får vara glad trots att det fortfarande är en massa andra människor som lider. Jesus har inte botat alla än. Liksom. Men när samarien vänder tillbaka och ropar sitt tack så säger inte Jesus, vad är du glad för? Det är en massa människor som lider. Utan han bejakar den glädjen. Liksom. Man får vara tacksam och glad. Men också det här att man behöver inte, man ska inte liksom åläggas att,
nej,
att vara det.
Ja, men det, jag håller med, det här är det kan vara en ganska presterande gudstjänst eller en presterande söndag. Oh, nu ska jag vara glada. Och då tänker jag att det som är så fint med den texten, det är att kyriet finns där. Kyrieropet finns där. För jag tror ju inte att, alltså, vi kan inte lovsjunga om vi inte har fått sjunga kyrie först.
Nej.
Jag tror att vi är många präster som upplevt att det är svårare att predika på påskdagen än på långfredagen. Därför kyriet kan vi alltid sätta ord på. Men hur står jag och bara sätter ord på lovsången? Alltså hur predikar jag bara uppståndelse om inte korsfästelsen också får finnas med även på påskdagen?
Mm.
Ja, det blir bara liksom smeta på mer och mer färg. Va?
Ja. Ja, det är sant.
Och den här texten har ju båda perspektiven. Där finns ju kyriet med.
Ja.
Kyriet är förutsättning för lovsång. Ja. En lovsång utan kyrie kan bli nästan liksom mental våldtäkt. Nu ska du vara glad, lille vän.
Och att det hör ihop i taxisdagen att liksom att den här liksom, ja, men smärtan som finns i världen, att det är ändå en del av taxisdagen att ta in det i sitt medvetande och samtidigt säga att det ska inte stå i vägen för att jag ska få lov att säga mitt tack till Gud. Jag måste få göra det ändå och få glädjas i det som är gott.
Absolut.
Jag läste också ett Luther-citat. Nu hoppar jag lite här, nu lämnar jag texten lite grann. Men Luther har skrivit någonting om att om Gud lät solen gå upp en gång om året, så skulle vi liksom fira den dagen jättestort med tacksamhet och lovsång och så här. Men nu går solen upp varje dag och då är det liksom inte den stora grejen liksom. Men att tacksägelsedagen kan ju få vara den dagen där jag lägger märke till att solen gick upp idag också och varje dag och liksom att man får lov att rikta blicken mot det som är där hela tiden. För det är ju också den här samarien, han är ju den som ser att alla 10 går igenom samma erfarenhet, men han är den som ser det på något sätt.
Och får ord för det.
Ja.
Tror jag. Han hittar ord för det.
Ja. Och det är väl kanske också det här att Gud vill vara aktiv i våra liv. Och samarien är den som ser hur han kan svara på det kanske.
Just det.
Och delta i det liksom.
Ja, och synliggöra det som är. Jag är tillbaka till det där om det här också är en berättelse om kyrkan. Alltså kyrkans roll att synliggöra världens kyrie och världens gloria. Det är en roll i sig.
Ja.
Vi sjunger hela världens kyrie, vi sjunger hela världens gloria. Ja, men varför inte alla här? Hela världen har vi del av. Ja, nej, men vi är några som...
Vi gör detta.
Som där vår tro har hjälpt oss att vara där. Och det är en uppgift, ett arbete, det är en tjänst åt världen att göra det. Och ha någonstans någon form av referenspunkt för världen. Skulle kyriet och gloria i våra kyrkor tystna, så skulle världen bli dö. Alltså det är ingen som skulle bära ropet vidare på ett sätt. Och det ger, för mig blir det också det här när vi liksom är så oroliga eller ibland funderar så mycket på kyrkans framtid och vi är inte de stora massornas samlingspunkt, det kanske inte tänkt så, utan vi kyrkan har en annan funktion att ropa för hela världen även om inte hela världen är där.
Ja.
Alltså, när han ropar sitt tack så ropar han också för de andra 9.
Och hjälp oss att hålla den här balansen också med kyrie och gloria. Ja. Liksom, som vi balanserar och den hela tiden.
Den är inte så lätt.
Nej.
Eller hur?
Nej, det är det inte. Och påminna oss om hur nära de ligger också. Är det någonting mer vi ska säga om den här texten? Är det någonting du tycker är särskilt svårt i den här? Eller är det någonting du...
Nej, alltså, det är klart att... Ja. Nej, det är ingenting sådär som jag känner motstånd direkt. Alltså det är ju alltid hur förhåller vi oss till Jesu under. Vad är de egentligen? Men för mig är inte det en fråga, utan jag tänker att de här berättelserna finns där för att berätta någonting annat, eller för att berätta om Jesu under har skett eller inte skett. Ja, men det har de säkert gjort, eller så har de inte gjort det. Det är ingen, utan de är där för att berätta någonting för mig som handlar om nu. Ge en form för att gestalta någonting kring det som egentligen om Guds närvaro i livet. Så för mig väcker ju inte de texterna, de frågorna, alltså undertexterna och så. Varför räddar han inte alla och varför blir inte alla friska? Det är ingen fråga för mig i varje fall.
Nej,
jag tycker inte den här texten. Jag tycker den är alltså det finns en kraft i den här berättelsen som jag känner när du läser den. På en gång blir väldigt spännande. Idag blir det så.
Men jag tänker på det här som du sa nu, att det är inget problem för dig med undertexterna. Och jag känner också så att de har alltid ett syfte, och det är liksom är det jag brukar leta efter när jag går in med de här texterna. Och jag kan samtidigt fundera över liksom, är det så man känner som församling när man hör de här texterna? Eller borde man ibland i predikan också ge verktygen till församlingen att förhålla sig till de här undertexterna så att man inte fastnar där? Liksom.
Jag tror det. Jag tror att vi behöver jobba mycket med undertexterna och behöver göra det synligt i predikan. Att inte bara... För att gör vi inte det, så tror jag att väldigt många i kyrkbänkarna tänker, ja, den här prästen tror att exakt så här hände exakt vid det tillfället för de här och inte för de andra. Och då blir, för mig blir Jesus för mycket magiker för det. Och det finns också, jag menar, alltså... Det finns ju en grundläggande problematik i de här alltså läkedomsundrena. Men nu har vi som tur är inte så många spetälska i våra församlingar.
Nej.
Men vi har ju blinda, vi har döva, vi har halta. Och de undertexterna som sen blir, ja, men den blinde ser, den döve hör, den lame går. Och så när gudstjänsten är slut så haltar halva församlingen ut ändå.
Ja.
Alltså hur förhåller vi oss till alltså det här läkedomsundrarna? För där tror jag att det finns att vi behöver liksom jobba med undertexterna mer i predikan och synliggöra vad är det igen? Hur ska vi förhålla oss till dem? Det tror jag.
För ibland tror jag att vi som präster, vi brottas med någonting och så brottas vi i vår förberedelse, sen så kommer vi fram till ett resultat och sen så är det bara resultatet vi presenterar, medan församlingen kanske egentligen skulle behöva få följa med i den här brottningen.
Det tror jag
också. Så att man inte fastnar där.
Och jag tror också det är så att det är en av anledningarna varför vi den berömda predikångesten. När vi liksom inte, och jag vet inte vad jag ska skriva, det blir ingenting, hur ska jag få ihop en predikan? För då är vi också själva låsta, alltså att predikan handlar om att jag ska ge ett svar istället för att jag ska dela en brottning.
Just det.
Och då kan det bli det där att vi, det här var en svår text, det här var en oj, den här texten kan vi inte använda, för då är ju barnen där och alltså, istället för att säga, men det är en jättekonstig text. Oj, vad jag tycker den är svår. Alltså det får vara del av predikan.
Ja.
Jag tror att det är viktigt.
Ja. Jag sa ju innan också att jag skulle fråga dig nu i egenskap av att du har varit predikolärare. Vad som är ditt bästa tips till predikanter?
Ja, med reservationen att jag tror inte det finns något bästa tips. så tror jag det är lite sådär att när vi möter bibeltexten, glöm bort att vi ska predika. Inte på en gång tänka, hur ska jag göra en predikan av det här? Nej. Utan just låta texten, som texten är ju, alltså bibeltexten är ju ett levande material. Mm. Visst är det svarta bokstäver på en vit text ofta, eller på en vit sida, men som när vi lyssnar och läser den så blir den ju levande, den lever ju. Och vad händer i mig när det här det är ett subjekt jag möter, precis som jag möter en människa eller en händelse eller en dag, så händer någonting med mig. Och vad händer nu när jag blir arg, jag får frågor, jag funderar, jag får invändningar. Alltså inte på en gång vara där och liksom svara med prästens eller predikantens ord, utan med människan. Alltså vad människan när vi sitter där med vår text. Hur kunde det här gå till? Varför säger han så för? Och jag fattar ingenting av. Och det här är konstigt och nu blir jag irriterad. Och, alltså ta den brottningen på allvar. Mm. Jag tror att vi ibland lite för fort tänker, och nu ska jag predika om det här. Och då finns risken att i de inom situationstecken svåra texterna blir, ja men åh, det hindrar mig, för jag tänker på en gång, jag måste liksom svara på det som är svårt. Men jag tror också de så kallade lätta texterna, till exempel den förlorade sonen, det vet väl alla vad den handlar om. Nej, det vet vi ju inte. Det kanske handlar om något helt annat än vad man trodde. Ja. Kanske handlar om, inte vet jag, det kanske handlar om, förstår du? Alltså
det kanske handlar om något annat idag än vad den gjorde igår.
Ja, också. Kanske inte alls liksom, och då kommer man tillbaka och dada. Det kanske handlar om plötsligt är något annat perspektiv som den handlar om eller som den berör mig. Det kanske plötsligt att det inte är liksom sonens hemvändande som är det viktiga, utan nu var det plötsligt den här festen som var på slutet. Vad är det för fest?
Ja,
att det är där jag liksom, och då var där då.
Ja.
Alltså jag tror att liksom lite låt texten drabba, för texten är ingen objektiv sanning som ser likadan ut varje gång, utan texten är en händelse som drabbar oss precis som en människa kan drabba oss eller möta oss. Ibland är vi ganska tror vi att vi vet hur en människa är, till och med de människor vi känner, vi tror att vi vet, du är sån, nej det vet idag kanske jag är sån. Det tror jag är det viktiga.
En fråga till i samma linje, är det någonting du suckar över när predikanter gör liksom? Oh, nu kommer en sån predikan. Eller?
Ja, jag tror det finns några saker jag suckar över sådär liksom. Det ena är man säger när man predikar över temat. Idag handlar texterna om, och så tar man söndagens tema. Vet du det, tänker jag. Hur vet du det? Ingen aning om.
Nej.
Ta den här texten vid tacksägelsetexten. Idag handlar texten om lovsång. Nej, den handlar om kyria. Förstår du va?
Ja.
Alltså, det kan, alltså att man låter temat bestämma vad texten handlar om. Ja, det är ju någon i Verbum eller kyrkohandbokskommittén som har bestämt något tema, men det är ju inte vad texten handlar om. Behöver inte vara det. En annan sak som jag tänker också, det är just det jag gör nu som jag skulle bli irriterad på om jag gjorde i predikan, att prata om texten. Utan just prata om händelsen. Alltså att det är ju händelserna Jesus möter de här som är det viktiga. Det är ju inte texten som är det viktiga.
Nej.
Idag handlar texterna idag, utan låta vara i händelsen. Jesus möter några människor i gränslandet. Idag handlar texten om att Jesus möter några. Alltså det blir skillnad.
Ja, jättestor skillnad.
Rakt in i händelsen. Stå inte på avstånd, rakt in i händelsen. Det kan vara sådana grejer. Och jag vet inte om det irriterar mig, men jag tänker att inte så sällan så både finns det ju predikningar, säkert har jag också predikat om, där jag efter tre meningar vet ungefär vad predikan ska handla om.
Ja.
Då tycker jag, då kan vi väl avsluta med de tre meningarna. Utan man säger, den här texten handlar om att vi ska lovsjunga Gud. Ja, men då så, pang, låt oss då. Och sen kommer en massa förklaringar. Jag förstår. Utan dra in oss i ett händelse som gör att jag plötsligt själv upptäcker och jag vill lovsjunga Gud. Förstår du? Mm. Alltså det är det. Alltså att, och, kanske inte heller liksom säga åh, Gud är, den här texten handlar om att Gud älskar oss. Ja, men hur roligt är det att höra det? Alltså det, vadå? Jaha, och predika istället så att jag kanske själv känner, men det här betyder ju faktiskt att Gud älskar mig.
Mm.
Alltså det är skillnad på det. Ja. Och jag tror vårt predikans uppdrag är att dra in oss i en ja, just det. Mm. Titta, jag, på vilket sätt lever jag i skugglandet? Vad är det som gör att jag inte vågar gå till centrum och säga det här är jag?
Mm.
Jag får göra det.
Mm.
Då
enormt mycket svårare att göra en sån predikan.
Jättesvårt. Mm. Det, och det är därför är predikan en konstform.
Mm.
Och vi som predikanter är konstnärer. Och därför behöver vi vara olika. Och någon annan skulle säga precis något annorlunda mot vad jag säger. Och det är precis så det ska vara.
Mm.
Men det här, du frågar mig så svarar jag.
Ja. Och nu säger jag tack. Tack så mycket, Anders.